These are very fine numbers.
USA fortsätter att utklassa Europa.
There's no limits to how fast this economy could grow.
Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
Ja, vi har haft det kämpigt. Vi har varit lite för långsamma på en del bollar.
Men är det hela bilden?
The thing is, you can't eat GDP.
It's fucking insane.
This is unsustainable. How do we live like this?
Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. Ja, tittar man på den ekonomiska statistik som kommit på sistone så ser det ut som att Europa fortsätter att trampa vatten medan den amerikanska ekonomin till stora delar åtminstone fortsätter att ånga på i full fart framåt.
What resiliency in this market and in this economy? We're in the middle of a war and you've got stocks, economic growth, consumer spending all climbing.
Vi är mitt i ett krig och allt bara stiger, som en av programledarna i Fox Business uttryckte det nyligen. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Vad är det som går bra nu?
Ja, tittar man till exempel enbart på den amerikanska centralbankens prognostabeller så går ju USAs ekonomi betydligt bättre än den europeiska. Deras prognos också för tillväxten i år är dubbelt så hög som EUs och arbetslösheten är långt under EU-snittet och en del saker pekar på att USAs ekonomi inte påverkas lika mycket av Irankriget som många andra länder. Dessutom sätter ju New York-börsen nya rekord gång på gång.
Just det. Och de senaste veckorna så har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen, får man väl säga, Emanuel Cedea, USA-korrespondent för Dagens Industri, krossar de europeiska. Eller hur skulle du beskriva det?
Ja, det är nog så man kan beskriva. Det är ju ändå 27% i vinsttillväxt för S&P 500 som är de största, 500 största börsbolagen i USA. Det är ju exceptionellt starka siffror. Men man ska nog inte tolka det som att hela den ekonomiska utvecklingen är i samma takt, utan det är ju framförallt börsbolagsvinsterna som är starkare. Och man kan jämföra det med vinsttillväxten i Europa som var 3,5%. Så att det är, bolagen går extremt bra och det är ju bara någonting som har pågått under ganska lång tid. Så det bara fortsätter, kan man säga.
Ja, efter att Donald Trump sa att en uppgörelse med Iran närmar sig nu då senaste gången, får tilläggas, för det har ju sagt några gånger, så har börserna klättrat mot nya rekord igen. Men och då är det framförallt flera så kallade halvledarbolag eller chipbolag som rusat rejält. Och som du sa då, det här med stora uppgångar och stora vinster för den delen är ju inte något jättenytt, Emanuel.
Nej, det är en trend som har pågått i många år. Amerikanska bolag har haft högre marginaler, starkare skalbarhet och framförallt en helt annan techmotor. Alltså det är techbolagen, just som du nämnde, halvledarbolag som går extremt starkt som bolag som egentligen Europa saknar helt och hållet i samma utsträckning som USA. Så att det har varit en sektor som har lyft hela börsutvecklingen under lång tid och hela AI-utvecklingen som vi har sett liksom i vår vardag där och hur det pratas om det har ju varit drivet av USA och detta har ju då reflekterats in på aktiemarknaderna.
Ja, och det här kan man ju se lite olika på då, huruvida den här AI-håsen är bara bra eller inte. Den konservativa ekonomen och tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore menar att AI-investeringarna fungerar som raketbränsle för resten av ekonomin.
We have an amazing economy. You're right, the tech companies are doing amazing, huge amounts of spending, which is, by the way, that's the rocket fuel for a growing economy in the future.
AI är framtiden och eftersom USA är ledande där så kommer tillväxten framåt bli ännu bättre, menar han.
If we can get the oil price back down to $80-$70 a barrel, I'm with you, Maria. I think there's no limits to how fast this economy could grow starting early this summer.
Om bara kriget tar slut och oljan blir billigare igen finns det inga gränser för hur mycket den här ekonomin kan växa. Och det är andra som säger ungefär samma sak. Så här lät den när nuvarande presidentrådgivaren Kevin Hassett var med i TV-kanalen Fox nyligen.
I think our excellent negotiating team will finish the job and then we'll be back on track to one of the best years ever.
Wow, so you still look for 4-5% growth for this year?
Yes, that's right.
Om du har någonting som låter som att det borras i bakgrunden så är det korrekt. För det pågår någon form av renovering här i radiohuset. Men Knut, han säger alltså att det här kan bli ett av de bästa åren någonsin.
Ja, jag träffade Kevin Hassett i Davos i januari och då påpekade han noga att han då, till skillnad mot många europeer som han ansåg var väldigt påverkade av känslor och värderingar, bara titta på data och siffror och hur den verkliga ekonomin fungerar. Men i det här fallet verkar data och siffror inte riktigt stödja Kevin Hassets förhoppningsprognos, även om USAs ekonomi ser ut att gå bättre än EUs.
Ja, storbanken SEBs analytiker tror att den amerikanska ekonomin växer med 2% i år. Och det är visserligen mindre än man räknade med tidigare i år innan oljepriserna började stiga kraftigt. Men det är fortfarande en bra siffra, säger Jens Magnusson som är chefekonom på SEB när jag pratade med honom tidigare i veckan.
Amerikansk ekonomi är ju i grunden imponerande stark. Det är världens största och viktigaste ekonomi. De har producerat bra tillväxt de senaste åren. Även år som vi trodde det skulle vara trögare så har det gått ganska bra. Men den har ju också förstås en del svagheter. En sån svaghet är att man helt enkelt spenderar mer pengar från staten än vad man tar in i skatteintäkter. Och det innebär att man måste låna pengar och det innebär att man blir räntekänslig. Så det är ju en av de där svaga punkterna för amerikansk ekonomi. Men i grunden mår amerikansk ekonomi bra. Stora investeringar, inte minst på AI-området. Och även om vi drar ner lite på tillväxten så är det fortfarande någonstans runt 2%, och det är inte dåligt.
Men på tal om det då, att det är väldigt mycket liksom av den amerikanska tillväxten som kommer just från AI-utbyggnad. Hur ser du på resten? Har vi en för sockrad bild av hur verkligheten är?
Ja, det där vet man ju inte riktigt. Det finns det lite två skolor. En säger att det här är egentligen ett svaghetstecken. Att man bara, nästan alla investeringar kommer nu i AI-sektorn. Både mjukvara, själva utveckla de här språkmodellerna, och hårdvara, datacenter och serverhallar och sånt där. Men annan ekonomi investeras det inte alls lika mycket i. Den andra skolan säger att nej, men det investeras inte så mycket i de här andra delarna därför att det investeras så mycket i AI. Man kan inte investera i allt samtidigt. Så mycket kapital finns inte. Så att om det inte var så att man investerade i AI, eller om det avtar framöver, ja, då kommer någonting annat poppa upp istället. Så att man kan se det där lite som naturligt eller som ett svaghetstecken.
Ja, hur ska man se på det där, Emanuel? Att det finns så mycket pengar där ute, och om de inte hade gått i AI så hade de gått till något annat. Så det är inget svaghetstecken, menar vissa då.
Jag vet inte riktigt om jag håller med helt och hållet, för att det är inte bara att pengarna hade gått till något annat i samma skala. Det är en väldigt specifik investeringsvåg som pågår i USA just nu, där det är framförallt AI och ett fåtal techjättar som står för de här massiva investeringarna. I år kommer de uppgå till $700 miljarder och prognosen är att nästa år är det över $1 000 miljarder. Så sannolikt hade en del av detta, det här kapitalet, gått till andra saker, kanske till aktieåterköp, utdelningar, förvärv eller investeringar utanför USA. Men det hade antagligen inte skett i den här omfattningen och inte gett samma lyft till amerikansk BNP. Men samtidigt kan man ju säga att de här investeringarna är ju ett bra exempel på USAs styrka, att det finns en djup kapitalmarknad, starka techbolag och unik innovationskraft just i de här områdena. Så att, och det man kan också tillägga är ju att det är en koncentrationsrisk. Alltså att det finns ju en fara i att om avkastningen på de här hundratals och tusentals miljarder dollar, och om man omräknar till svenska kronor ännu mer pengar, att det inte kommer ge den avkastningen som de här bolagen hoppas på. Och då kan det snabbt bli ett marknadsläge som ser helt annorlunda ut när bolagen inte kan räkna hem dessa investeringar helt och hållet.
Mm. När Neil Irwin, som är ekonomikorrespondent för Axios, var med i tv-kanalen MS Now nyligen, sa han så här om AIs betydelse.
The AI build-out in terms of GDP and markets is huge. It's massive. The thing is, you can't eat GDP. So for ordinary Americans trying to pay their bills, GDP growth doesn't really matter as much as wage growth and inflation. And that's where the pinch really hits.
AI-utbyggnadens betydelse för börsen och BNP är enorm, men man kan inte äta BNP. Vanliga amerikaner påverkas mer av priserna, säger han. Du som bor i USA då, Emanuel, vad märker du av det här?
Alltså, det finns ju många samtalsämnen som jag uppfattar det pratas om i Sverige och även i amerikansk media, men pratar man med vanligt folk så är det liksom den första, andra, tredje, fjärde, femte frågan är ju kostnaderna. Så att det är extremt dyrt att leva i USA. Och det är en utveckling som har pågått länge och verkar fortsätta. Så det är en kostnadskris där folk har svårt att få ihop sin ekonomi. Om man tar New York, det som folk pratar om här är ju att en snittlön efter skatt ligger på i genomsnitt 50 000 kronor. Medan en vanlig lägenhet, tvårumslägenhet, kostar 40 000. Så det är väldigt tajta marginaler som folk lever på. Och matpriserna som är en stor utgiftspost har gått upp. Nötfärs som är en stapelvara för många amerikaner har på 2 år ökat med nästan 40%. Kaffepriset med över 50%. Bensinpriserna har bara sedan Irankrigets utbrott stigit med 50%. Så att det är ju en väldigt pressat läge för många amerikaner. Så att man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll. Man upplever inte att hushållsekonomin förbättras samt som börsen slår rekord. Så att det finns två parallella verkligheter där de som äger tillgångar upplever sig vara rikare. De äger kanske sin bostad och ser hur den stiger i värde. Medan de som hyr och de som har lägre löner och inte äger aktier upplever det bara som att allt går neråt. Så att man brukar tala om en K-formad ekonomi där pilarna går åt två olika håll. Den ena är uppåt och den andra är neråt. Och det är nog så man ska se det. Så att det är väldigt tufft.
Mm. Jag vet att du nämnde förut när vi pratade också exemplet hushållspapper. Att det har blivit lite av en lyxvara.
Ja, jag köpte själv en stor pack hushållspapper bara häromdagen. Och då gick det på motsvarande 400 kronor, vilket kanske är lite mycket om man jämför med hur priserna ser ut i Sverige. Jag pratade häromdagen med en amerikan som tjänar motsvarande 2 miljoner kronor om året, men hans fru är utan arbete och då får familjen socialbidrag för att kunna täcka upp sina omkostnader. Barnen får subventionerad sjukvård för att de betraktas som ekonomiskt pressade. Så att det säger ju ganska mycket. I Sverige hade ju 2 miljoner i årslön varit fullt tillräckligt för att inte få några liksom, extra bidrag från staten, om man säger så.
Ja, i en mängd videos på sociala medier kan man se inlägg från amerikaner som är upprörda över priserna.
How ridiculous! The prices have gone up. It's fucking insane.
How are we spending $1,200 in a month on groceries? This is unsustainable. How do we live like this?
People that are crashing out under these inhumane conditions aren't crazy. They've just had all that they can fucking take.
Du var ju inne på det här, Emanuel, men i en ny opinionsundersökning så svarade ju över hälften att de fått det sämre och det ska ha varit den högsta nivån sen just de här mätningarna började för 25 år sedan och då har det ändå varit finanskris och pandemi och allt möjligt efter det.
Ja, men det är inte så konstigt för att det är ju den här inflationen. Alltså när vi pratar om statistiken och centralbanker refererar till det att nu är inflationen under kontroll eller på väg neråt, då det upplevs inte på det sättet för att folk minns vad priserna var på för 3-4 år sedan eller ännu längre tillbaks. Och så tittar man på vad prislapparna visar i butiken idag och så upplever de att det är ju dyrare och lönerna har inte utvecklats i samma utsträckning. Så man upplever som att marginalerna blir mindre, det är svårare att få ihop hushållsekonomin. Mm. Så att det är ett väldigt tufft läge och det finns ett brett missnöje med att man inte hade hanterat den här frågan i den omfattning som man skulle vilja.
Mm. Men Knut, det finns ju trots allt många som kämpar med ekonomin här i Europa också. För även om det är USA och Israel som krigar med Iran så har ju Europa drabbats hårdare än USA har på ett övergripande plan.
Ja, och även före Iran-kriget inleddes så var ju tillväxten i framförallt kanske eurozonen väldigt skraltig. Man gjorde allt för att försöka få igång de ekonomiska motorerna igen. Och vi ser fortfarande att den verkar vara väldigt svårt att få fart på tillväxten och också det här liksom begreppet produktivitet som är ju centralt här. Och vi har en hög arbetslöshet, som vi sa, högre än i USA. Vi har i Sverige en arbetslöshet som är ungefär dubbelt så hög som i USA till exempel. Samtidigt får man ju komma ihåg att de sociala nätverken och socialförsäkringssystemen är ju betydligt mer utbyggda i Europa. Att fallhöjden är ju lägre jämfört med Nordamerika.
Jens Magnusson och analytikerna på SEB tror, precis som många andra prognosmakare, att det kommer gå fortsatt trögare tillväxtmässigt för Europa.
Hur står sig Europa i konkurrensen med USA?
Ja, vi har haft det kämpigt. Vi har haft lägre tillväxt längre. Våra aktiemarknader har ofta gått lite sämre än de amerikanska. Vi har inte hängt med när det gäller arbetsmarknaden till exempel. Och framförallt så har vi haft svårt att hinna med när det gäller just innovationer, få företag att växa. Många företag skapas till exempel i Sverige. Men när de väl ska växa och behöver kapital så har vi en tendens att flytta till USA. Vår produktivitet i Europa har utvecklats betydligt svagare än i USA. Vi har varit lite för långsamma på en del bollar och det där är någonting vi måste kämpa med framöver.
Och på tal om era prognoser då, när ni blickar framåt, hur ser det ut då om man jämför de här två stora ekonomierna?
Ja, men även i år och nästa år så ligger vi kvar där med ungefär hälften så hög tillväxt i Europa som i USA. Så USA någonstans runt 2%, Europa snarare runt 1%. Kanske lite under 1% i år, kanske lite över nästa, men ungefär där. Men lite glädjande då kan vi konstatera att Sverige tror vi snarare kommer ligga i den amerikanska ligan eller till och med några tiondelar över kanske amerikansk tillväxt. Så det ser olika ut för olika länder, men som kontinent betraktat så växer vi lite långsammare i Europa.
Ja, ekonomin i euroområdet väntas alltså inte ens växa med 1% i år. Men som vi har varit inne på då, Knut, den här frågan ser olika ut beroende på hur man vrider och vänder på den så att säga. Och också beroende på vilket mått man använder om man tittar på hur bra det går för USA respektive Europa.
Ja, men så är det verkligen, och vanligtvis mäter vi ju tillväxten genom den så kallade bruttonationalprodukten, BNP, under ett år. Och det är i huvudsak all ekonomisk aktivitet och konsumtion av varor och tjänster då under 12 månader. Samtidigt, vi hörde Neil Irwin tidigare, you can't eat GDP. Men som sagt, tittar man på vanlig BNP, ja då har USA växt betydligt starkare än EU senaste åren. Men det är inte hela sanningen. Och det finns fler sätt att mäta tillväxten. Ett annat sätt är köpkraften. Och då justerar vi tillväxten för prisskillnaden mellan olika länder. Och då får man mer fram volymen producerade varor och tjänster snarare än priset på dem. Och med det här måttet då ligger faktiskt EU och USA rätt nära varandra. En annan viktig faktor det är att tillväxten är väldigt ojämn i USA. Vi har ju varit inne på det här lite grann. En relativt liten grupp kapitalstarka människor konsumerar och investerar väldigt mycket medan väldigt många konsumerar relativt lite.
Men samtidigt, det finns ju en reell oro för att Europa halkar efter USA. Stämmer inte det? Är det en fel bild och de har som tänker så?
Nej, så är det, och det är det stora diskussionsämnet i de flesta huvudstäder och framförallt i Bryssel. Och den tidigare centralbankschefen Mario Draghi, han fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för den här rapporten som går ut på att Europa är för långsamt, det är för hårt reglerat, länderna är för splittrade, vi investerar för lite och att USA därför kommer växa mycket mer framåt här. Och vi har ju hört till exempel belgiske centralbankschefen nyligen varit inne på samma sak, och till viss del stämmer det här. Det har vi pratat om nu, eller hur? Att USA dominerar till exempel när det gäller teknikbolag och AI-utvecklingen. Och även just den här produktiviteten i Europa har halkat efter. Alltså hur effektiva vi är med att tillverka en produkt. Och det är ganska avgörande för sen hur lönerna ska utvecklas, att vi kan anställa inom företagen och sen också då hur tillväxten ser ut. Och samtidigt, även här är det rätt ojämnt fördelat i USA.
När det gäller den svenska tillväxten, mätt som ökning av BNP i år, så är bilden hyfsat ljus ändå. Swedbank har visserligen skrivit ner sin prognos ganska rejält, men tror ändå att den blir runt 2%. Regeringen gissar på 2,3% och SCBs huvudscenario är att BNP-tillväxten blir strax över 2,5% i år. Förutsatt då att kriget inte drar ut på tiden, för då ställs ju alla prognoser på ända. Och om det blir så kommer Europa att drabbas hårdare än USA, säger Jens Magnusson.
Drar det här iväg över sommaren och in på hösten, Och en del av de här kriserna när det gäller tillgången till olja börjar bli mer påtaglig. Då kan vi se oljepriser på kanske 150 eller 200 dollar per fat. Och då är vi i ett helt annat läge. Det är inte säkert att vi kastas in i någon global djup recession för det. Men det kommer bli lägre tillväxt, svårare på arbetsmarknaderna. Och ett antal länder kommer att få rent fysisk brist på drivmedel och olja och få stora problem. Som vanligt så tenderar fattigare länder i så fall att drabbas hårdare. Medan i till exempel Europa så kommer vi att hålla ut längre. Och ännu längre kommer man hålla ut i de länder som förstås är självförsörjande på energi. Till exempel USA.
Det har rapporterats om att Iran senare idag, då torsdag, ska svara på det här 14-punktsförslag som USA ska ha lämnat över tidigare kring lösningar på kriget. Vi får se hur det går med det. Men Emanuel, jag vet att du har pratat med analytiker som menar att även om det just nu pratas väldigt mycket om risker hela tiden så tas de ändå inte på tillräckligt stort allvar.
Ja, det kan vi minst sagt säga med tanke på att börserna slår rekord och bolag som är väldigt energiintensiva, beroende av oljepris, inte riktigt har prisat in det här att det kan riskera att pågå under längre tid. Det är ju experter som säger att det är ett utbudschock som inte prisas in i aktiekurserna. Och det är framförallt flygbolag, rederier, kemibolag, industri och konsumentbolag som kommer vara de mest påverkade. Och det kan ju bli så att om den här prisnivån på oljan håller i sig på en hög nivå, att de här bolagens vinster urholkas och då även deras värderingar på börsen. Och finns det en sån utveckling så kan ju det resultera i att analytikerna sänker sina vinstprognoser, värderingarna blir svårare att motivera på aktiemarknaden och att i ett nästa steg så är det på kreditmarknaden där investerare börjar ifrågasätta om de här bolagen faktiskt klarar av att betala sina skulder när energikostnaderna är på den här högre nivån. Så det är inte bara en oljechock som riskerar att slå utan det är en kedjereaktion där aktier faller och investerare tvingas minska sin risk samtidigt. Så att det finns en betydlig fara att marknaden underskattar hur länge den här krisen kan pågå. Det som man ska säga att det är finns en tidsfaktor här för att det är ändå, även om Hormuzsundet skulle öppnas upp så kommer inte oljehandeln starta igång på en gång utan det kommer vara månader av fördröjningar tills oljeanläggningar kommer igång, tills handeln kan börja flyta som den gjort tidigare och inte minst om man ska rensa minor i sundet och annat. Det är experter som har sagt att det är, i bästa scenario så rör det sig om 7 månader och då kommer man till den här tidshorisonten som även Jens Magnusson och andra påpekar att det är, man hoppas att priset i närtid ska vara på en lägre nivå. Så det finns ju stora frågetecken om den här tidshorisonten går ihop för bolagen. Alltså att deras resultat inte drabbas i närtid utan man klarar av de här, kan man säga, övervintra ett par månader på den här högre nivån utan att vinsterna blir allt för svaga. Så att det återstår att se, men Europa är ju framförallt väldigt utsatt och kan märka av det här väldigt snart. Mm. Sen om jag bara ska tillägga en sak som togs upp tidigare, det är att det är värt att komma ihåg att USAs ekonomi för 20 år sedan var i paritet med Europas. Samtidigt var ju förra veckan något av en märkeshändelse här i USA då USAs statsskuld nu överstiger storleken på ekonomin så att man kan ju dra slutsatsen, en slutsats man kan dra är ju att USA har ju ökat sin skuldsättning och de här pengarna har ju skickats in i ett system som då också hjälpt bolag, hushåll och andra. Så att det har ju varit en skuldsättning som har lyft ekonomin och gjort den större än vad Europas är just nu. Så att det går att se en koppling där.
Mm. Men det låter också på dig då som att det kan bli en sorts snöbollseffekt där de här skulderna där ute leder till otäcka saker som vi har sett vid finanskriser.
Absolut. Om man tittar på amerikanska statsskulden så finns det en stor oro och det är ju något som det pratas om i ekonomikretsar i New York att hur länge kan det här pågå, när kommer marknaden och investerare som köper de här skuldpapperna, kommer de fortsätta även i framtiden att köpa när man börjar ifrågasätta hur förmågan hos amerikanska ekonomin att återbetala de här skulderna och kanske man kommer kräva högre och högre räntor. Även om amerikanska dollarn är ju en globala valutan som alla använder sig av så kommer det finnas frågetecken kring hur länge den här trenden kan fortsätta, hur länge kan USA fortsätta öka sin skuldsättning när resten av världen har egentligen gått mot ett annat håll där man liksom tryckt ner sina statsskulder.
Vad säger du då, Knut, avslutningsvis när du blickar framåt?
Ja, jag tycker det är ändå intressant att Europas tillväxt i hög grad har påverkats av två krig de senaste åren. Rysslands krig mot Ukraina gav ju en oljekris och hög inflation först, och sen har kriget fått många stater i Europa att belåna sig för att göra stora investeringar inom framförallt försvaret, vilket skapat många nya jobb också. En hel del av dem har ersatt de jobb som har försvunnit inom fordonsindustrin. Nu har vi Irankriget som påverkat länders ekonomi på nytt, i huvudsak negativt. Men det kan också, precis som vid tidigare stora oljekriser, som till exempel under 70-talet, leda till viktiga förändringar då kring hur våra ekonomier är konstruerade och hur våra energisystem ser ut. Och glöm inte också att det finns ju ett väldigt stort land här som inte har varit involverade i kriget. Och det är ju Kina. Hur de agerar nu kommer med stor sannolikhet påverka den globala ekonomin ordentligt framöver.
Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Emanuel Sidea, USA-korrespondent åt Dagens Industri, och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Hej då!